Hjärtligt välkomna till Best Fitness Friend Podcast. Jag heter Kalle Solberg och här sitter Oskar Johed.
Tjena, tjena Kalle.
Hur mår du idag?
Fint, fint. Själv då?
Ja, jag mår också väldigt bra idag.
Härligt.
Och idag så har vi ett lite annorlunda program. Du hade tänkt till det här.
Nu ska vi leka 20 frågor.
Mm-hmm.
Jag ska ställa 20 frågor till dig,
ja,
som du inte har så koll på än så länge. Och så hör ditt spontana svar. Och se hur, och det är en motivation också.
Mm.
Och intressant är, väldigt många har uttryckt att du och jag svarar precis alltid nästan samma sak. Vi håller med varandra varenda gång det är ett ämne vi diskuterar. Och det är ju kanske inte så jättekonstigt om vi målar med stora breda penseldrag. Men tar man ner på lite mer specifik nivå tror jag att vi avviker ganska ofta i åsikter eller idéer eller uppfattningar om kanske inte så jätteviktiga frågor, men
nej,
lika roliga.
Mer detaljnivå. Där behöver vi inte alltid hålla med varandra, nej, särskilt mycket. Men stora frågor, då brukar vi vara ganska överens.
Mm.
Men vi skiljer oss helt klart i detaljer och i preferenser.
Absolut.
Men vi har ju olika bakgrunder. Jag har hållit på med dans och akrobatik och du har hållit på med hockey och kraftsport liksom.
Ja, precis.
Ja, så lite olika preferenser.
Fråga 1.
Jaha. Vi dyker på det med en gång.
Yes.
Men jag får ställa frågan tillbaka till dig, hoppas jag också.
Absolut.
Ja, bra.
Om du bara får välja att göra antingen styrkelyft eller olympiska lyft för resten av livet, vad väljer du?
Och med styrkelyft så menar vi då knäböj, marklyft,
bänkpress.
Okej, vi tar dem. Och med olympiska lyft då menar vi ryck och stöt.
Ja, frivändningsstöt.
Ja. Då tar jag de olympiska lyften.
Varför det?
Ganska klart skulle jag säga. Därför jag tycker att de har en mycket större överförbarhet på massa andra saker. De utmanar fler fysiska förmågor än vad styrkelyften gör. Och då tycker jag fortfarande att styrkelyft är helt fantastiskt. Så jag är ju ledsen att jag inte får fortsätta göra dem. Men jag skulle fortfarande välja de här olympiska lyften. Jag utvecklar kraft och hastighet på ett annat sätt med dem. Jag utvecklar flexibilitet, koordination, balans bättre med dessa. Därför. Det var några av anledningarna. Själv då?
Jag håller tyvärr med dig, även om det ligger mer i min natur att göra de andra sakerna. Så är jag exakt av samma anledning jag skulle välja dem om jag var...
Ja, det kan jag lägga till också. Relativt sett då, mellan styrkelyft och olympiska lyft, så är jag faktiskt själv då bättre på olympiska lyft. Medan du kanske är bättre på styrkelyft.
Ja, men om, som du är inne på, om jag var tvungen att göra det för resten av livet så är det exakt samma. Vad får jag bäst betalt av? Mm. Lite samma sak här då. Nästa fråga. Löpning, cykel eller rodd?
Resten av mitt liv?
Löpning, ja, vad väljer cykel, du av dem? Liksom?
Ja, jag väljer av dem.
Om du, av samma resonemang.
Okej. Och där, trots att jag avskyr det så måste jag ändå säga löpning.
Varför det?
Samma sak där. Jag tror att liksom, ja, om jag tänker på livet i stort och vad vi faktiskt är tvungna att göra i livet och hur vi oftast tar oss framåt, så är det ju löpning. Och jag är inte en stor älskare av löpning. Där skiljer sig ju du och jag väldigt mycket åt. Jag är ganska dålig på löpning och tämligen ointresserad av det. Jag tycker inte att det är kul. Men det är det som kommer ge mig mest glädje i livet. Jämfört då med cykel och rodd. Cykelrodd. Ja. Och då är cykel vanlig cykel.
Ja, jag tänkte om man ännu mer så här, i gymmet. Så om vi, precis. Jag håller med dig. Jag skulle säga också löpning av exakt samma anledning.
Mm.
När zombies kommer så är det förmodligen på marken. Till sjöss så är det liksom ingen fara. Men om vi tittar
kan
i gym...
som vi simmar.
Jag tror inte det. Jag är inte så himla insatt där. Men framförallt i ett gymperspektiv. Cykla på väg är en annan sak. Men i gymperspektiv, liksom, får jag bara springa, ro eller cykla utifrån träningsperspektiv, så är det uppenbart, tycker jag, att löpning är över... Ja, det är självklart bästa.
Ja, ja. Okej.
Okay. Time priority eller task priority?
Och vad det här betyder är ju då att om det är någonting är time priority, då snubbar alltid på det.
Då är det ju tiden är bestämd.
Tiden är bestämd.
Mm.
Time priority. Jag vet hur länge jag ska hålla på. Men jag vet inte hur mycket arbete jag hinner utföra under den här tiden. Nej. Så jag gör så många varv som möjligt. Jämfört med task priority. Mm. Jag känner till uppgiften. Alltså arbetsmängden känner jag till. Jag ska göra klart den på så kort tid som möjligt.
Mm.
Det är inte lika självklart. Men det som vi vet ger oss valuta för pengarna. Det är när vi liksom har ett givet arbete och det är bara så här, bli klar med det.
Task liksom.
Mm. Precis, task priority. Så det är det jag väljer. Även om jag tycker att det finns väldigt mycket nytta med time priority också. Alltså att jag har ett antal, jag kan pacea mig själv på ett annat sätt om jag vet tiden och sådär.
Mm.
Men det är lite svårare att faktiskt generera sådär riktigt mycket power output och därför få riktigt bra resultat. Så, ja.
Ja, jag håller ju med. För min egen del så föredrar jag ju time priority. För då kan man stå och vila lite. Ja. Och när jag vilar så tickar ju klockan ner. Det är ju ganska skönt.
Det är skönt.
Men
mindre tid att jobba.
Precis. Men om syftet är att optimera min fitness så är det ju uppenbart att när jag tävlar mot klockan så kommer jag alltid anstränga mig mer.
Jag kommer anstränga mig hårdare och få bättre resultat. Så. Yes. Ja.
Här är någonting som är din fråga. Nu ska vi se här. Ja, fast vänder vi på den som kanske blir lika jobbig för dig men kanske roligare. Ring eller bar muscle-ups?
Jag väljer ring muscle-ups. Det är en mer komplex rörelse. Den är svårare. Den ställer ännu högre krav på att jag kan stabilisera mig. Att jag kan kontrollera min kropp. Ringarna sitter ju inte fast på samma sätt som en stång, det är ett räcke. Ja, jag har inte så jättemycket att underbygga det här med, känner jag. Men jag lutar åt ring. Det är bra.
Ja, samma sak. Och jag föredrar ju inte rings. Av just den anledningen som du säger. Och det är ju oftast så det är att det man inte gillar är det man behöver göra mer av. Mm. Och det är en fantastisk rörelse. Av den anledningen tycker jag att de rör sig i ett friktionsfritt plan. Att de inte är statiska.
Nej.
Så de är ju, av den anledningen skulle jag säga, samma sak.
Ja,
nu då?
Okay.
Squat eller deadlift?
Alltså båda är ju fantastiska rörelser för att utveckla både bålstabilitet, underkroppsstyrka, helkroppsstyrka. Jag tror jag väljer squat.
Mm.
Får jag squatta hur jag vill eller måste jag ha skivstången fram, bak?
Ja, vi kan ge dig den friheten.
Ja, då är det squat alltså. Mm. Då tror jag att jag väljer det för att det ger mig lite mer också bredd i vad jag faktiskt utvecklar.
Om du bara fick göra, om det var back squat eller deadlift, ändrar det någonting i din bedömning?
Ja, det gör det lite snävare, men jag tror fortfarande att jag lutar åt back squats i så fall.
Mm.
Om jag fick göra både back squat och front squats så är det ännu lättare att säga squats.
Mm.
Men annars är det fortfarande back squats om jag måste välja mellan back squat och deadlift.
Här var första gången det för mig blev riktigt svårt.
Mm,
men jag tror att jag skulle nog välja deadlift. Jag tror att jag skulle få lite mer betalt resten av livet om jag gjorde den än squat. Och nu gillar jag squat och sådär. Jag bara tänker att det är lite lägre axial belastning och sådana saker. Så att, men jag kan inte... Om någon har ett någorlunda vettigt argument så kommer jag nog svänga över till andra sidan. Men från och med nu får jag nog säga fall deadlift. Nu får
jag tänker så här då, för jag stannar den lite bara. Tänker med en 80-årig Oscar.
Mm.
Oscar 80 bass.
Mm.
Han kan sätta sig ner fullt djup med faktiskt belastning på axlarna.
Mm.
Och genomföra det. Jämfört då med Oscar 80 bast. Kan inte sätta sig ner i fullt djup med belastning.
Mm.
Han kan inte det för att han har bara gjort deadlifts.
Mm.
Han kan fortfarande plocka upp tidningen från golvet. Men han kanske...
Det tror jag. Nu tror jag att min tidning är högre än belastningen. Men jag tror att båda de här sakerna så skulle du... De är så pass snarlika ändå biomekaniskt. Att kan man knäböja med belastningen när man är gammal, då kan man göra bra marklyft.
Ja.
Och jag är rätt säker på att en människa som gjort vettiga marklyft hela vägen upp i ålderdomen kommer också ha en tillräckligt effektiv höft att kunna göra det.
Höft, ja. Knän kanske inte. Det där, jag ger lite pushback på det.
Kanske vi får se. Ja. Vi får se.
Vi får testa. Se när vi är 80.
Precis. Ett par hantlar som väger 22,5 kilo styck.
Ja.
Eller en skivstång som väger 55 kilo för resten av livet.
Hantlar.
Varför det?
Jag kan göra mer saker med hantlarna. Det är ju två stycken fantastiska träningsredskap. För jag har de här två hantlarna så kan jag utveckla hur mycket fitness som helst. Hade jag bara haft skivstången så hade jag också kunnat utveckla hur mycket fitness som helst. Även med den vikten 52 kilo. Jag tror jag hade kunnat göra hur mycket bra grejer.
Släppte man Kalle Solberg på en öde ö med som Robinson Crusoe med en 55 kilo stång och så hämtar vi det om 20 år så skulle ju du definitivt kunna klä Men's Health framsidan. Det är jag helt övertygad om. Men jag håller nog med dig. Med ett par hantlar kommer lite längre.
Så inte på grund av det skägget jag skulle liksom...
Jag vet ju inte ens, ditt fall kanske, i mitt fall så vet jag inte ens om 20 år skulle hjälpa till att
samma här, få skägg. Ja, men det är hantlarna. Du då?
Ja, samma sak. Hantlar är fantastiska. Ja, de är... Och kopplar vi tillbaka till det du nämnde tidigare här med tyngdlyftningen versus styrkelyft och samma sak med ring muscle ups versus bar muscle ups. Så att de faktiskt rör sig oberoende av varandra. Mm. Ställer mer krav på balans, koordination och de här sakerna som gör att det blir lite svårare att utveckla maximal kraft. Jag lyfter ju mindre på hantlar än med en skivstång som sitter ihop. Sådär.
Mm.
Men mitt mål är inte nödvändigtvis att lyfta det absolut mesta, utan jag vill ha sån relevant rörelse som möjligt. Och då tycker jag att hantlar tar mig längre.
Ja, jag håller med.
Pull-up räcke eller rep?
Det blir ganska lätt det här valet. Jag ville bara tänka lite först.
Mm.
Det blir ett pull-up räcke.
Mm.
Ett rep är fantastiskt. Men om jag tänker på så här... Jag har ändå haft tillgång till klätterrep i väldigt många år. Över ett decennium så har jag varit i en miljö där jag faktiskt haft tillgång till rep. Och klättra i. Så har jag ändå liksom spenderat otroligt mycket mer tid i räcket. Och jag... hade jag spenderat mer tid i repet så hade jag kanske varit ännu mer kreativ och kunnat använda det på ännu fler roliga sätt. Men jag tror att det finns någon form av begränsning i variation vad det gäller repet jämfört med då räcket.
Jag håller med. Repklätt är ju jättekul då och då.
Ja.
Och man kan göra liksom, du kan göra ringpull-up eller rep-pull-ups och toasterbar.
Ja just, det går ju att
göra saker.
Ja.
Men det är opraktiskt för att det är lite ont ibland. När man, men också, det blir sjukt skräpigt av det.
Ja, det blir det också, ja.
Så jag håller med, räcker längre med.
Men inte på grund av liksom städaspekten är ändå okej.
Okay. Ja. Att springa en mile, 1,6 kilometer, under 6 minuter eller 60 sekunder L-sit på golvet.
Jag är långt ifrån båda två. jag tror att jag snabbare skulle ta mig under 6 minuter på 1,6 kilometer än att ackumulera då en hel minut i L-sit, peak-sittande. Det krävs helt enkelt otroligt mycket. Jag tror speciellt för att få de sista 20 sekunderna där på L-sitten så kommer det ta lång tid att träna upp det. Mm. Medan löpningen följer ett bra program där jag successivt ökar tempo på 1,6 kilometer så bör det gå lite fortare. Det är min gissning.
Jag håller nog med. Jag tror att det är citationstecken bara att utveckla hjärt och lunga och en liksom mjölksyratolerans. Medan den fysiologiska kraven som ställs på en L-sit är så mycket högre i form av rörlighet och höftböjarens funktion och bålen och kunna andas under ansträngning och sådana saker. Så att jag håller nog med dig att jag är närmare löpningen än L-sit.
Ja.
Vad skulle du helst vilja ha? 140 kilo i bänkpress eller 85 kilo i striktpress?
Striktpress. 85 kilo. Det, oj, oj, oj. det är riktigt coolt att kunna styrkpressa 85 kilo. 140 kilo i bänkpress är asballt också, men alltså styrkpress, oj oj oj, alltså jäklar vad jag tror man hade varit stark på många sätt och vis om man kunde styrkpressa 85 kilo. I alla fall jag, alltså, skulle vara väldigt väldigt mycket starkare än vad jag är. Jag är långt ifrån båda, men det känns som att den här 85 kilo styrkpressen, det skulle jag få mycket annan nytta på köpet om jag hade, jämfört med bänkpressen som är lite liksom smalare, inte lika bra överförbarhet i andra saker.
Jag håller med, och jag tror också att jag procentuellt är kanske lika långt från båda, men jag tror att jag är mycket snabbare, eller det skulle gå snabbare att komma till bänkpressen, som det ställer mindre krav än striktpressen, även om det bara är en pressrörelse, men att kunna stå, stabilisera hela överkroppen och göra den i striktpress tror jag är, det skulle jag hellre vilja ha. Av den samma anledning som du sa.
Tiden det tar vet jag inte. Om jag tror att det är superstor skillnad på.
Okay.
Kanske är. Det kanske går fortare att komma till bänkpress siffran. Men jag tror att det oavsett så är det lång tid på båda. Mm. I alla fall för mig, om jag utgår från mig själv och mina egna förutsättningar. Kanske intressant och inte just nu, men så här, jag funderade bara lite på så här, ålder på atlet, om det inverkar på den här.
Det tror jag. Alltså, tittar vi på striktpressen, ställer en rätt mycket krav på rörlighet. Och en yngre person, allt annat lika, har ju en bättre rörlighet i bröst, rygg skulle jag tro.
Ja.
Men en gång, jag skulle hålla med dig, att kunna pressa 80, 85, 90 kilo över huvudet i en korrekt utförd striktpress. Det skulle ge mig väldigt mycket andra förmågor som jag inte skulle få samma karaktär om jag gjorde bänkpressen.
Nej. Alltså de jag vet som klarar av den uppgiften, de vet, alltså som jag känner till, de är rätt grymma på mycket. De är rätt imponerande atleter. Sen vet jag rätt många som klarar av en 140 kilos bänkpress, men jag inte är superimponerad av i övrigt.
Jag håller med dig. Om du kunde öka din förmåga med 20% med en omgående inom monostrukturell träning, gymnastik eller tyngdlyftning, så som vi kategoriserar dem, vad skulle du välja? Och då, monostrukturell är ju liksom traditionell kondition, löpning, cykel,
springa, hopprep. För enkelhetens skull.
Gymnastik är alla rörelser vi gör utan kroppsvikt, och sen har vi tyngdlyftning, alla rörelser med en form av belastning.
Ja. För mig blir barnet lätt. Mina svagheter ligger inom styrka. Det jag är. Där finns mina begränsningar. Jag är begränsad för att jag inte är tillräckligt stark i flera olika övningar. Då, eller, i min kropp helt enkelt. Så jag hade valt 20% starkare och bibehållit då. Jag får bibehålla gymnastik och
definitivt.
Kondis.
Oh, ja.
Bra, då är det styrka för mig.
Det här är så. Ja, gymnastik.
Gymnastik?
Gymnastik skulle jag behöva göra. Relativt jämn de andra två, men gymnastiken är eftersatt. Den ska prioriteras nu under 2024. Vad skrämmer dig mest? Ett de facto 20 rep max backskott? Eller en 100% effort i springa 800 meter?
Båda är ju hemska.
Ja,
men jag tänker liksom när man gör ett 20 rep max, verkligen så här, den tyngsta vikten jag kan göra knäböj med, backsquat 20 gånger, den kommer ju göra att jag liksom, när jag väl får skivstången tillbaka på racket, så kommer jag ju vingla därifrån, för mina ben är som spaghetti liksom. Och mjölksyran jag bygger upp under de här repetitionerna kommer göra ont i låren liksom, och det kommer vara en påfrestning för era kroppen. Pulsen kommer gå upp också och det kommer vara hemskt jobbigt. Absolut. Men jag är mycket mer rädd för 800 meter, måste jag erkänna. 800 meter, två varv på en löparbana, allt vad jag pallar, det gör ju att jag kommer ju må så dåligt. Det kommer vara så jobbigt och det kommer vara så psykologiskt jobbigt. Så det skrämmer mig mycket mer faktiskt än 20 rep max dagsskott.
Ja, jag håller nog med. Framförallt så det blir ju en väldig puls när man även kör 20 backskott, det är inget snack om saken. Men det bränner framförallt i låren och så är lite ångest för att det är tungt. Sådär. Men det är en kortare stund och även om man springer liksom, ungefär dubbeltid, lite mer än så i löpningen.
Mm.
Så det är inte tiden för mig, utan jag vet att de gånger jag försökt springa riktigt fort 800 så måste jag i princip springa så fort jag kan hela tiden. Alltså inte mitt 100 meters tempo, men det är jobbigt från sekund ett. De 7, 8, 9 första repetitioner i backsquat är inte jätte jobbiga. Men det blir en gradvis ökning som är hemsk. Mm. Medan att springa 800 meter, så redan man kommer i första kurvan, så börjar ju benen stumna lite på mig och hjärta och lungor gör ont.
Ja,
så att, jag håller med. 800 meter löpning är för mig värre än att göra 20 rep max. Men de båda är ju, som du sa, hemska.
Det är tuffa uppgifter.
Karaktärsprövande
uppgifter.
Skulle du hellre ha en heltidskock till ditt förfogande eller en heltids fysioterapeut eller kroppsmanipulerare?
Det var en lustig fråga. Det var en rolig fråga.
Mm.
Jag tänker så här, oj, det var svårt. Jag älskar att laga mat. Jag tycker det är jättekul att laga mat. Det är en av mina hobbyintressen, liksom, att laga mat. Så jag tror jag väljer nog faktiskt att ha en fysioterapeut som kan när som helst då ge mig den där behandlingen som jag behöver för att jag ska kunna fortsätta och träna och hålla ångan uppe. Jag tror jag skulle ha mer glädje av den än kocken.
Mm. Jag säger faktiskt samma sak. Generellt sett är ju kosten mycket viktigare komponent än att ha någon som kan hjälpa till att stretcha och värma upp och dra och bilda lite. Men min kosthållning är faktiskt ganska bra. Den är långt ifrån optimal.
Mm.
Men jag tror att om jag skulle titta på vad som skulle gynna mig mest, så att ha någon som hela tiden kunde vara där och hjälpa mig med uppvärmningen och knåda och dra lite och efteråt fixa lite, det skulle på talen göra mer för mig. Varför kommer vi komma till om några frågor snart igen, koppla tillbaka till det.
Okej, spännande.
Mm. Mm. Boxhopp, gör du alltid kliva ner eller gör du då sådana rebounding boxjobs nu för tiden?
Oh, det var faktiskt länge sedan jag gjorde liksom studsa tillbaka upp.
Mm.
Länge sedan måste jag säga. Jag kliver ner 9 av 10 gånger.
Mm.
Ja. 10 av 10 skulle jag till och med säga idag. Det var väldigt länge sedan jag gjorde studsboxhopp.
Jag
gjorde det mycket när jag började med CrossFit.
Jag med. Och nu frågar jag, jag skulle svara samma sak. Varför väljer du att göra stepdowns?
Jag har faktiskt personligen aldrig fått ont av det. Att göra rebound. Och det var väl också för att jag var mer än 10 år yngre. Kanske. Idag så skräms jag faktiskt av tanken på att göra rebound boxhopp.
Mm.
För jag är orolig för mina knän som inte har jättemycket bra brosk. Eller har broskeåkommor och en menisk som också är lite tilltuffsad. Ja, det är tanken på att göra rebound skrämmer mig helt enkelt. Jag tror inte att jag snart 50 år gammal håller för att göra sådana grejer. Inte i högre volymer i alla fall.
Precis, för jag resonerar likadant.
Ja.
När jag skrev, men tänkte jag, fast vänta nu, om jag aldrig gör rebounding box jumps, då kommer jag definitivt öka risken när jag inte gör det.
Ja. För det finns ju den här plyometriska effekten och så här. Ja.
Så jag kommer nog faktiskt börja göra lite på lägre lådor, kontrollerat, för att titta på det. För att när jag väl kommer behöva göra det, om jag aldrig gör det så blir jag ju inte bra på det. Men majoriteten av dem, skaderisken är fortfarande väldigt liten.
Mm.
Väldigt, väldigt liten.
Ja.
Men konsekvensen av att en hälsena skadas,
precis,
är väldigt stor. Det är som vi pratade tidigare när vi pratar om core. Skada på ryggraden, konsekvensen är så stor.
Ja.
Och ofta svår att fixa. Att jag vill vara försiktig med dem.
Just det.
Men rebounding ska man faktiskt börja öva lite mer på. Men är det hög volym så är det inte värt det för mig.
Nej, du exponerade en liten lucka i mitt försvar där.
Min egen, jag röstade på exakt samma sätt.
Ja. Ja, just att jag inte har gjort det på så himla länge, det säger mig något.
Mm. Ja, jag slog sen också. Idealtid på dygnet för att träna?
I mitt fall så är det, för tillfället ska jag också säga, för det här har varit olika i mitt liv, men de senaste åren så är det mitt på dagen.
Mm.
Jag tränar väldigt gärna innan jag äter lunch.
Mm.
Så mitt på dagen, innan lunch, och det är förutsatt också att optimal dag, den ser ut så här att jag har gått upp ganska tidigt, jag har ätit frukost, jag har ätit någon form av mellanmål på förmiddagen. Inte så stort, men som har hållit mig liksom fram till då att det är dags för träningspasset. Tycker jag om att träna då mitt på dagen och äta lunch direkt inpå.
Mm.
Eller i kort anslutning till träningspasset. Det skulle jag säga är mitt ideal om livet är perfekt och jag har solen i ryggen och allt sånt där. Då.
Ja, jag håller ju tyvärr med. Men det är också svängt. Förut var det morgonen som var slaviskt. Det var definitivt upp på en gång. Utan direkt någon frukost och då var jag som bäst. Men sen om jag vant mig vid det här eller att jag bara det har blivit så jag håller med där också.
Jag har inget, jag kan träna på eftermiddagen också. Men då måste det vara en rejäl lucka till lunchen. Jag gillar inte att ha ätit för nära in på träningen.
Nej, det kan man vara överens om.
Ja, så jag kan träna. Tidig eftermiddag är helt okej också. Mm. Alltså runt fyra tiden, fyra, halv fem, fem tiden. Det är okej. Men bäst ideal för mig mitt på dagen.
Yes. Nu kommer du frågan som anknyter till huruvida eller varför jag skulle vara välja en fysioterapeut oftare. Hur ofta gör du ingen uppvärmning på egen hand eller liksom har en förkortad uppvärmning?
Mm.
När du tränar på egen hand liksom. Hur ofta bara rullar du in i workouten eller gör du liksom fast uppvärmning?
Så liksom i stort sett direkt pang på eller ordentlig uppvärmning?
Ja, precis. Och det blir lite nyansskillnad här men om du tränar så här, om du tränar på egen hand, hur ofta håller du på i 50 minuter om workouten är 7-8 minuter som ett ordinarie crossfit pass brukar vara?
Till att börja med så tränar inte jag så himla ofta på egen hand.
Nej.
Utan jag väljer oftast att träna tillsammans med andra därför att för mig psykologiskt så är det mycket lättare att träna med andra människor. Generellt sett så presterar jag lite bättre när jag tränar med andra människor och jag tycker att det är kul. Jag gillar det. Så oftast tränar jag med andra människor. Och då går jag oftast på ett organiserat pass. Det är det vanligaste scenariot. Och i ett organiserat pass, då slipper jag göra de här valen. Mm. För då finns där en generell uppvärmning, en specifik uppvärmning. Och när jag gör det så presterar jag oftast som allra bäst. Och jag mår oftast som allra bäst när jag gör det här. Oftast. Men, för att komma tillbaka till frågan. om jag tränar på egen hand, då är jag inte alltid lika noggrann med att göra en generell uppvärmning och en specifik uppvärmning innan jag primar mig själv inte riktigt lika bra innan jag sätter igång workout. Jag spenderar generellt sett lite kortare tid.
Mm.
Det betyder inte att jag utesluter uppvärmningen helt. Det gör jag nästan aldrig. Utan jag gör nästan alltid någon form av uppvärmning. Men vad jag också gör är att jag varje morgon när jag vaknar värmer upp. Det här är en vana som jag har etablerat över många år. Men i stort sett varje dag så gör jag en uppvärmning på morgonen redan.
Mm.
Den räcker ju naturligtvis inte hela dagen.
Nej.
Men jag har åtminstone fått en känsla för hur min kropp mår för den dagen. Så om jag då genomför ett träningspass något senare, då har jag oftast en liten känsla eller en liten vetskap om att så här, idag så ska jag lägga lite mer tid på att värma upp mina knän till exempel.
Mm. Jag ser mig själv lite mer som en tävlingshäst. Har du någon sett en tävlingshäst värma upp? Nej. Jag står ju bara i spiltan och bara sticker på en gång. Eller en leopard. Den ställer sig liksom inte och stretchar. Den är ju full på en gång, liksom full kareta.
Ja.
Det är lite så jag är. Så jag gör inte en uppvärmning.
Du är alltså ett lejon.
Ja, jag tror det. Precis. Då har jag aldrig sett dem på Serengeti stå och stretcha. Liksom,
lejon är stretchar. Nej.
Då kommer han till loperna. Då lägger de sig inte med så här. Jag måste preaktivera min muskulatur. Okay.
Det är så du ser på dig själv.
Ja, precis. Och det är just därför jag tycker att en fysioterapeut skulle gynna mig mer än en kock.
Just det.
Jag är ju notoriskt dålig på att värma upp. Jag är ju som du. Jag håller med dig första du sa. Jag är ju
funkar mest. Och så.
Ja, tycker mycket roligare. Ja. Tränar på egen hand så är det i princip ett eller två varv av övningar jag ska göra. Ja. Men säg att jag ska göra tre varv av en workout.
Mm. Då börjar du med två varv.
Två varv, liksom i första varvet typ inga vikter, andra varvet hälften av vikterna som jag ska ha sen och sen tredje, fjärde, femte kör jag. Mm. Och det kan förklara vissa problem. Så jag borde kanske revidera bilden av mig själv som tävlingshäst. Mm. Vilken typ av utrustning utöver, liksom, vilken typ av utrustning använder du? Liksom tejp, knäskydd, viktbälte, handledsskydd och så vidare.
Tejp, viktbälte, knäskydd.
Eller liknande.
Ingen. Nej. Jag tränar med shorts, t-shirt och oftast ett par träningsskor.
När använder du, om du av de här sakerna, när använder du någon av de här sakerna då och då? Det var en konstig ställd fråga. Men bälte har jag inte sett dig använda på.
Nej, det har jag aldrig ägt. Jag har nog...
Tejp någon gång när vi kör tyngdlyftning åker ju fram, vet jag. Men,
ja, det har väl hänt.
Någon gång,
men det är typ om vi har en workshop och jobbar längre tid. Mm. Att vi ska nöta ännu flera reps som man tejpar tummarna eller någonting. Det är... Men annars på ett vanligt pass. Och jag använder ju, jag är sån här minimalist. Jag använder ju knappt magnesium.
Knäskydd, har du någonting?
Jag har ett par knäskydd eftersom jag har haft lite ont i knäna de senaste åren. Då. Jag har som sagt bara en liten menisk åkomma. Och jag har lite dåligt brosk. Ja. Liksom sådär, efter många års akrobatik och dans så har jag väl dragit mig på med dem. Eller bara dåliga gener, jag vet egentligen inte varför. Så jag har använt knävärmare vid några tillfällen. Men inte regelbundet.
Nej.
Och ja, hand, såna här grips. Det hade jag ju, det ägde jag ju när jag var liten och höll på med då artistisk gymnastik. Och hängde ringar och räck. Men sen dess har jag inte ägt ett par sådana.
Nej, jag är väl snarare lik. Jag använder tejp någon gång då och då när man gör många repetitioner i tyngdlyft och håller på. Vilket ytterst sällan. Mm. Och ett par grips fick vi på en mässa vi var för några månader sedan. Så de har väl använt då och då.
Vänta, vänta. Det ligger i kartongen fortfarande.
Men ytterst sällan använder jag saker.
Ja.
Vilken rörelse kämpar du mest med? Vilken är din svåraste? Vilken är din goat-rörelse som man kallade i CrossFit förr i tiden. Vilken avskyr du mest?
Då måste jag nog säga det står emellan styrkelyften. Mm. Om det är antingen då strikt press som jag tror är den absolut relativt sett svagaste.
Viktigt intressant, för du är bra på handstand pushups som är i princip samma rörelse upp och ner.
Jag är, precis, jag går ju på, jag har gått jättemycket på händerna, men jag har inte hållit lika mycket i skivstång. Mm. Så det är nog den, eller frontskott.
Mm.
Ja, det är de som jag i alla fall vet att det är mina största svagheter. Om jag tittar på allt vad kroppen kan göra, så är de mina största svagheter skulle jag säga. Annars så tycker jag ju generellt sett att ju svårare desto bättre för mig. Mm. Jag gillar svåra övningar.
Och det är oftast liksom, kroppskontroll och gymnastik. Och där är ju
för att jag håller på mycket med sånt. Ja.
Och jag liksom, går på händer. Det tycker jag är meningslöst. För jag har ju fötter.
Ja.
Och jobbar inte på cirkus. Så att, det är ju naturligt att jag har mina fötter med. Så gå på händer är min absoluta...
Ja, det älskar jag.
Det skulle jag kunna säga att jag inte kan.
Mm.
Jag är så pass inkonsekvent i min förmåga att gå på händer över liksom en och en halv, två meter, att jag inte kan det.
Nej.
Toast to bar, är det knees to elbows?
Alltså, hängandes i ett räcke, nudda tårna med räcket, eller nudda armbågarna med knäna.
Mm.
Jag säger knees to elbows.
Fan, vi får aldrig hålla. Fan, det blir inte ens här lyckades vi vara oense.
Okej, okay, varför? Därför att... varför då? Jag bara fick en feeling för att... Dels så behöver jag ännu lite mera range of motion. Tror jag, för att klara av det. Mm. Om man inte är väldigt begränsad i hamstring. Så för min egen del i alla fall blir det knees to elbows. Jag måste jobba ännu mer med liksom höftböjare, magmuskler. Jag får lite mer range, upplever jag. Jag tror inte att det faller för alla, för att man är lite anatomiskt olika byggd och sådär. Men för mig så blir det som är den tuffare övningen, eller den som ger mig mer upplevd åtminstone träning, det är knees to elbows.
Nästan alla kan slänga upp sina tår till räcket. Men att knät är armbåge, så kan du inte bara lyfta knäna. Du måste runda ryggen också.
Ja, precis.
Du måste lyfta upp hela bäckenet.
Ja.
Och det kräver en kompression av din bål som inte finns nödvändigtvis i samma utsträckning i toast och bar.
Mm.
Så av den anledningen säger jag det. Och av samma anledning tycker jag i toast och bar, tycker jag personligen om toast och bar bättre än i stället. För det är mycket jobbigare.
Ja, precis. Jag tror att om man tittar på, ska man göra de här två övningarna med ganska hög volym, så tror jag att jag skulle få värre träningsverk av knees to elbows.
Ja. Har du fler crossfit-tröjor än inte crossfit-tröjor?
100% tveklöst ja. Det är fler av de t-shirts som ligger i min garderob som det står crossfit på något sätt, än t-shirts som det inte står crossfit på.
Ja. Det är så, när man ska gå bort så väljer man en fin crossfit-tröja när man ska på middag.
Ja, jag har några fin crossfit-tröja.
Än en tränings-crossfit-tröja.
Ja.
Eller till och med så här, nu ska vi på bröllop. Ja, en finaste crossfit-tröjan liksom, som jag verkligen värdesätter. Som en legendarisk crossfit-tröja. Till alla ens vänners och släkt stora glädje.
Mm. Jag tror jag behöver göra min garderob lite mer mogen faktiskt. Kanske skaffa mig några... jag köper så lite kläder ändå.
Man får ju, och crossfit-tröjor har ju imponerande förmåga att föröka sig också. Ligger de bara inne i ens blanketter, helt plötsligt får man fler utan att behöva göra någonting.
Däremot hade jag önskat att jag hade några fler crossfit-tröjor som det stod crossfit medis eller crossfit cikla på.
Vi får väl ta med oss det hem. Sista frågan. Jag använder begreppet liksom cheat meal, för det använder folk. Jag tycker att det är ett konstigt begrepp, men liksom favoritmat eller tilltugg som du inte har någon kontroll över. Om det ställs framför dig så kan du liksom inte sluta. Och det kan vara egentligen go to liksom. Nu är det verkligen som att det är sista måltiden i livet.
Jag har inte någon egentligen sådär kryptonit. Liksom.
Hur ofta överäter du själv på broccoli?
Ja, det gör jag aldrig. Men jag gillar ju matlagning, som jag har sagt. Så jag tycker ju om... jag tycker ju om mat. Jag gillar ju mat. Jag gillar ju smaker och nya smaker och att få en variation på smaker. Och så jag uppskattar ju väldigt många olika grejer. Det är inte så många grejer som jag inte tycker om.
Nu låter du som en politiker.
Jag märker det.
Folk vill ju veta vad du säger när du sitter och sen det... så efter 40 minuter så, där, så sen så skäms du, men du är stolt över att du lyckades sänka en hel av någonting.
Ja, alltså det däremot, jag åker ju dit på den ofta. Står saker framme så äter jag det.
Och vad är det som tänker så här, fan, ställ inte det där framför mig, för då ser ni botten.
Ja, men det kan vara flera olika saker. Det kan vara, och sen beror det också på liksom vilken tillställning, kontext liksom, när sker det här? Är det på tidig kväll, en helg, efter en dags skidåkning, då alltså är det kallskuret och ostar och chips, potatischips och såna här saker. Oh, gud vad härligt. Det kan jag absolut äta alldeles för mycket av. Några oliver där också. Wow.
Wow, vad spännande. Oliver.
Jag har aldrig varit på ett julbord utan att överäta.
Nej. Okay.
Det absolut. Ta inte med mig på ett julbord mer än en gång per år, för att jag kommer äta av allt som finns där.
Mm.
Det kommer jag göra. Och
Jag kan också överäta allting, men om det till exempel står ostkaka, frödig ostkaka med vispad grädde och sylt. Inga problem kan jag sänka när som helst på dygnet. Jag är inte så finkänslig som du, som har så olika preferenser beroende på dygn.
Nej.
Eller om jag är mitt chalet med oliver, med tandpetare. Får jag en, oavsett tid på dygnet, så en hel liksom fyra bitars ostkaka, 600 gram frödig ostkaka med hårt vispad grädde och gärna drottningsylt. Innan folk hinner ta två andetag, så har, det, har jag sänkt, har jag fyllt mig själv med 1300 fantastiska kalorier av kärlek.
Ja. Nej, den hade jag inte överrättat. Där är vi väldigt olika.
Det kan jag.
Frödinge, jag kan absolut frödingeostkaka, men vispad grädde och drottningssylt tycker jag också. I ganska liten mängd.
Så om det är någon som har kontakter med frödingeostkaka så kan jag verkligen vara, ta emot sponsorerbjudanden där.
Har du fler frågor?
Nej, det var den 20:e frågan.
Har vi betat av 20 frågor?
Ja.
Herregud, det tog en stund det här. Men det var roligt att svara på dem. Det var roligt att fundera över de här. Jag uppskattar att du ställer de här frågorna.
Hoppas att lyssnarna också hållit med så länge och funderat själv över de här sakerna. Vissa har lite mer av flams och trams karaktär. Men jag tror vissa är faktiskt relevanta. De som är kopplade till träning, vad man vill göra, är oftast det man inte borde göra. Och det man inte vill göra är det som man borde göra. Så förhoppningsvis är det, har man fått lite guidning i vad man beroende på vad man svarar.
Har du som lyssnare eller tittar fler frågor som du vill att Oskar och jag ska svara på, eller vill du att vi ska svara på den här frågan utifrån perspektivet Best Fitness Friend Podcast? Vi reder ut de frågorna och funderingarna som du har. Så skriv till oss. Skriv framförallt till Oskar med K @crossfitmedis.se, så kommer vi ta upp den här frågan. Med detta sagt så tackar vi er så mycket för att ni har lyssnat den här gången. Och vi hoppas att vi hörs och ses väldigt snart igen. Tack för idag!